There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability.
Wow.
Very first tech IPO, and it's a big one.
Stock market hit an all-time record high today.
A crash is coming. Now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
People have to realize this is the biggest IPO ever.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig, Fabian?
Jo, men det är fantastiskt. Nasdaq 10 000. Vad ska man säga? Tech, det är det enda som gäller. Det är det enda som någonsin kommer gälla. Allt annat är katastrof.
Precis. The money printer goes brrr. Men vi ska säga det innan vi kör igång här, att det inte är någon rådgivning eller rekommendation vi håller på med. Det kan ju vara bra att nämna det, att vi berättar om vår process, hur vi tänker och så vidare. Det ska ni alltid komma att göra till en egen analys, även när allting bara går upp. Men jag vet inte, vi har inte kommenterat så mycket på det här med upploppen, och jag vet inte om vi ska prata så mycket om det heller. Det känns som att det lätt kan bli politiskt och röra upp känslor. Men någonting kan man nämna i alla fall, och det var att det var en intervju med Jesse Felder faktiskt, som pratade om att Buffett, han tog upp det redan under dotcom-bubblan, just det här med att man får ju civil unrest, alltså man får ju oroligheter och missnöje bland befolkningen när man har just ett stort gap mellan företagsvinster och andelen egentligen av pengarna som går ner till de arbetande.
Absolut. Det vill säga,
och under dotcom-bubblan hade du en sån grej, där det toppnivå i företagsvinster samtidigt som andelen som går till arbetande på så låga nivåer, och det här driver faktiskt tech på, alltså eftersom det krävs färre liksom anställda per miljon i omsättning, så driver det faktiskt på ändå att folk känner sig väldigt orättvist behandlade.
Absolut, det är ju så. Det är ju tech, det är där topplönerna finns för den liksom stora massan. Självklart är det fortfarande i finans också, men det är ju en väldigt liten del av den totala populationen. Jag tycker man säger speciellt de senaste 2 åren så har ju dragningen mot socialism verkligen eldats på. Jag tycker jag ser klistermärken lite var dag om att kapitalismen ska ner och kapitalismen ska dö, som var lite mer av en fringe-politik för 5-10 år sedan. Framförallt i USA, men jag såg inte så mycket av det i Sverige heller, bortsett från kanske vänsterpartister. Och absolut inte i till exempel England och liknande.
Nej, och i USA är det ju så starkt ändå, alltså socialist var ett skällsord i USA, och nu är det någonting som verkligen har varit liksom på uppgång. Men som sagt, det är viktigt, och det här är det vi lyfter till grann också, att det driver ju på liksom det här gapet mellan de som har tillgång och de som inte har, och det är ju centralbankerna som eldar på att det här gapet blir större och större eftersom de inflaterar tillgångar. Så de som inte har tillgångar, det blir ett större och större gap, och det finns ändå en inflation information. Jag såg en otroligt intressant graf, eller man har delat upp då egentligen non-essentials och essentials i KPI, alltså det man beräknar inflation med, men man har delat upp det på de varor som var non-essentials, till exempel tv-apparater, elektronik och sådana saker. De har ju haft en rejäl deflation, delvis på grund av att det är teknikförbättringar, men också för att blir de för dyra så köper folk inte dem helt enkelt. Men allt som är essentials, det vill säga, det var ju college tuition i USA och det var ju hälsovård och så vidare, det har ju blivit extremt dyrt, alltså extrem inflation. Och det tror jag är den verkliga inflationen, saker som folk måste köpa, där ser man den verkliga inflationen. Och det är klart att folk känner det, eller märker det, att det blir svårare och svårare att leva på de pengar man har, för löneinflationen har inte hängt i kapp med det här. Och samtidigt då ser man liksom att det är 1% och så är de som har tillgångar blir rikare och rikare för att de priserna stiger. Så det är lite, det är spännande, och börsen bara fortsätter upp och Fed fortsätter trycka pengar liksom. Så att, jag vet inte, börsen tar inte riktigt hänsyn till de upploppen heller som vi var inne på. Det kan vi strunta i förresten, förlåt. Och Fed trycker pengar, sa jag va? Och det finns ju den här Don't Fight the Fed som man pratar om. Jag tror eventuellt att det var Druckenmiller va, som myntade det. Eller minns jag fel där? Det jag hörde i alla fall att han kommenterade på det där just och menar på att det är inte bara likviditet i sig, det är inte det viktiga, utan det viktiga är att titta på nettolikviditet, det vill säga hur mycket överskott som faktiskt kommer in i systemet. Titta på när Fed köper större egentligen än volymen på obligationer då som ges ut, så att då liksom det blir ett överskott på likviditet. Och vi har ju haft en rejäl nettolikviditet just i mars-april här nu när börsen har stuckit upp rejält. Finns en rätt rolig graf på det också med hur, om man tar Feds balansräkning kontra då S&P 500, och då ser man ju tydligt att precis där det bottnar, där liksom blir det ju exponentiell utveckling på Feds balansräkning. Så att det går ju på sätt och vis hand i hand. Men nu är det då kanske lite oroligt, för nu håller man ju på och tejpar det och minskar ner egentligen tillgångsköpen, vilket gör att eventuellt då så kanske man då inte har en nettolikviditet som tillförs, och det skulle kunna eventuellt vara lite oroväckande inför sommaren.
Absolut, det gör ju att marknaden kommer gå på tå liksom. Säger man så, gå på tå? Säger man ju inte.
Gå på tomgång kanske?
Nej, men man kommer vara väldigt varsam, och det känns som minsta lilla sak kan eventuellt skrämma marknaden för ett nedställ.
Och man ska ändå ta i beaktning att visst, likviditet driver upp marknaden, samtidigt så kan inte likviditet driva priser all oändlighet, för då skulle ju faktiskt Japan vara liksom, de skulle både haft hyperinflation och rejäl bullmarknad de senaste 20-30 åren. De har ju trots att en centralbank som är världsmästare i slapp penningpolitik. Men de har ju mer eller mindre stått still. Man pratar ju om the lost decade som man sen fick utöka till the lost 20 years och så vidare. Och det beror helt enkelt på, som Lacey Hunt sa här i någon intervju, så centralbankerna, de skapar ju egentligen bara en illusion av tillväxt. Det är ju inte riktigt tillväxt, man lånar ju från framtiden. Mer skulder driver liksom kortsiktigt på marknaden. På sikt kommer de här skulderna tynga ner då. Och det är det vi har pratat om i det här med zombieföretag och så vidare. Det tynger ner hela marknaden, minskar den framtida tillväxten. Och minskad tillväxt ger på sikt också lägre vinster och därmed lägre aktiepriser. Det är ganska rimligt. Och det har vi ju sett då, för de senaste årens uppgång har i mångt och mycket berott egentligen på multipel expansion. Tittar man på det cykliskt justerade P-talet, eller Schiller P som det ibland kallas för, då slår man ju ut P över en 10-årsperiod, och det ger lite bättre liksom uppskattning av vad verkliga priser är. Den ligger på 30 nu, det är extremt högt. Och då ska man faktiskt tänka på just som sagt att den ska visa över en hel cykel. Men eftersom den här bullmarknaden har på i längre än 10 år, så har man ju nu sparkat ut 2009, så gör ju att vi i princip bara har liksom positiva liksom period. Det är en positiv period i princip hela den 10-årsperioden. Och trots det ligger P-talet på 30. Samtalen är ju aktier ännu mer högre värderade än vad KAPE visar nu just då faktiskt. Men Fed ska i alla fall sakta ner sina stimulanser. De har gått från, det är helt sjukt, de har legat på alltså 2,4 miljarder dollar per timme har man haft obligationsköp för. Det är rätt mycket pengar. Och nu ska de sänka då det till ynka 0,6 miljarder dollar per timme de kommande månaderna. Och då kommer man inte ha netto likviditet som tillförs längre. Så det skulle ju då kunna dra ner börsen. Men då hittade jag en motpol till det faktiskt som är rätt intressant. Luke Roman tog upp i Macrovoices nyligen att man har gjort en liten förändring kring banker och deras obligationsköp, vilket kommer göra att banker kommer kunna göra större köp av statsobligationer istället. Så i princip det tesen han driver på är att bankerna kommer kunna gå in och täcka det här som saknas då och fortfarande driva på marknaden. Han bygger mycket på det här på att huvudpoängen liksom ligger i att USA är ju just nu i verkligen ett maktkrig mot Kina om vilka som ska ha den största ekonomin och vilka som ska liksom leda världen framåt. Och man kan också hävda såklart att det pågår ett krig mot covid-19 också. Men man gör allt för att vinna, och det man försöker göra är att devalvera sin valuta och ha rekordstora stimulanser för att trycka in pengar i systemet, precis som under andra världskriget och så vidare. Och det är ju då förstås oerhört negativt för dollarn i synnerhet, men liksom fiatvalutor i allmänhet också. Och därför då Luke Roman väldigt bullish på guld och gruvbolag. Och det ska förstås tilläggas också att han är faktiskt väldigt positiv till aktier också, eftersom de faktiskt går upp när valutan blir svagare. Kostar din aktie $1 idag och dollarn tappar hälften av sitt värde, ja, då ska den kosta $2 imorgon.
Absolut. Det är Philip Fisher som skrev boken Common Stocks and Uncommon Profits. Han sa ju att man ska buy on the war scare. Och det är i stort sett, börsen brukar ju falla när det är krig i horisonten. Men brukar snabbt studsa upp igen eftersom det blir en inflation i samhället. Måste printa pengar, måste börja försörja ekonomin. Och det är ju snordåligt för cash, snorbra för aktier.
Precis, och man hörde lite liknande tongångar också på John Maul. Han hade sin virtuella investerarkonferens här för några veckor sedan. Och då tog man också upp det så att det kriget de har just nu med att devalvera sin valuta snabbast, det kommer ju dock inte ha någon vinnare. För när man rejsar mot botten, då förlorar ju slutändan alla. Alla blir ju fattigare. Och därför menar de också på att guld är ju liksom den bästa valutan just nu. Och det syns ganska tydligt. Dow Jones är ungefär plus minus noll från årsskiftet nu. Många liksom long-only aktieknarkare skriker sig hesa nu om att ja, men det är minst alltid bäst att äga aktiekort. Har det studsat upp. Men det är ju inte jättebra year to date. Och samtidigt är guldet faktiskt upp ungefär 15%, lite beroende på vilken valuta man kollar i, för i år bara. Och det är ju likvärdigt då med tekniktunga Nasdaq 100 här som gjorde nu. Slog 10 000 och nytt all time high. Jag vill ändå argumentera för att risken i guld har ju varit mycket, mycket lägre under den perioden. Och ändå har det fått lika bra avkastning. Och det är lite kul, man brukar ju prata om det här med att alla fiatvalutor som någonsin funnits har ju gått mot noll. Det är ju dock en ganska dum argumentation eftersom det bara inkluderar de valutor som faktiskt gått mot noll. Det är ju ingen som, vi kan ju inte räkna in dollarn, kronan eller någon av de andra liksom, valutor som faktiskt finns just nu. De är ju inte värda noll, i alla fall inte än. Men det finns då ju förstås en risk för hyperinflation och det är då liksom guldet har sin roll någonstans. Det är verkligen en försäkring. Jag tror att det var väl Micke Syding pratade ju mycket om det när han gästade oss. Just att man ska se guld som en försäkring och det är ju egentligen det. Det är en försäkring mot centralbankernas agerande. För om de inte liksom, om de inte missköter sig, om man inte får hyperinflation, ja då är det värsta som kan hända att guldet då förhoppningsvis ska ticka upp i takt med den reella inflationen. Men om de misslyckas med sitt uppdrag, ja då kommer man att få hyperinflation och då kommer guldet bli väldigt, väldigt mycket värt. Sen ska man absolut inte misstolka det här. Jag säger att man ska liksom inte bara äga guld, framförallt inte om man är ung och har lång tid på sig, då ska man ändå våga ta lite mer risk. Däremot tycker jag kanske att om man vill vikta ner sin andel aktier, om man känner sig lite orolig, då ska man inte gå över till cash. Det känns som att det är det sämsta att ha i den här marknaden, utan då är det nog bättre att använda guld som ens reserv så att säga. Då kommer jag ändå ha förhoppningsvis cash på banken och lite buffertspar och så vidare, så att håll dem då den kassan i guld istället, kan jag tycka.
Absolut, kör lite guld, kör lite bolag som gynnas extremt mycket av covid och så kanske några bolag som har slagits ner extremt mycket av covid. Då har du sett bland annat på flygbolag senaste veckan eller veckorna. Har ju gått upp 20% om dagen nästan.
Det är helt sjukt. Och Hertz som egentligen hade liksom, de gick ju i konkurs. Aktien gick ner då 60-70% på någon månad. Och sen nu senaste veckan har de gått upp 500% istället. Det är helt sjukt, alltså biluthyraren Hertz. Men det är ju också någonting, vi pratade om det lite innan vi spelade in, att det känns ju som, delvis har vi den extrema likviditeten som driver upp, och det driver ju upp liksom den breda börsen, Apple, Amazon och alla de här stora aktierna som är tunga index. Men sen är det faktiskt också helt galet bland småsparare, så det ser man ju både i Sverige liksom, vilka aktier som bara, det är ju galna aktier. Jag såg Eniro-preffen som de har, den är ju också upp ett antal 100% senaste tiden liksom. Hur vaknade det bolaget till? Och det är liksom massa sådana här konstiga liksom, rörelser just nu. Så det är mycket småsparare som driver på också. Och tittar man på i USA, de här som är ganska stora bland retail-investerare, då är det Charles Schwab, tidigare Ameritrade, E-Trade och såklart Robin Hood då, som jag känner. De har ju rapporterat in att de har upp mot 170% ökade antal konton som öppnats bara under första kvartalet i år. Så folk har ju verkligen flockat in till börsen. Och Jim Cramer sa ju på CNBC, han sa att Robin Hood, they are buying and buying, they have not learned how to sell. För det är ju så här, du nämnde ju det i något avsnitt sen, att det hurts, så såg man ju att i takt med att aktien gick ner så gick andelen Robin Hood-ägare upp. Eller ägare från Robin Hood då. Så de driver på de här bolagen och det, på så sätt, och det ser man också i Avanzas aktiekurs, de är ju upp 40% i år. Jag kan verkligen tänka mig att de har ju nog, alltså de har ju guldtider just nu, tror jag. Folk, det är extremt mycket aktivitet. Vilket är inte så konstigt, för att börsen har studsat upp rejält. Många faktiskt reagerade ju ändå väldigt bra på när börsen gick ner. Fick man ju många, jag fick liksom samtal från många som jag kände som aldrig varit intresserade av aktier som hjälper att spara. Men vänta, det är nu det kanske dags att investera. Så folk har verkligen anammat buy the dip-mentaliteten. Och sen i USA då var det ju inte bättre än att de skickade ut checkar till alla människor. Och det visar sig också att det gick framförallt in till sparande och mycket sparande i aktier. Så att, och plus såklart alla permitteringar och så vidare, så folk sitter ju hemma liksom och har inget att göra, och då är det många som provar vingarna och tradar lite istället. Så att, ja, det är extremt spännande marknad just nu.
Absolut, jag undrar verkligen hur mycket det här med att folk sitter hemma påverkar. Det känns ju ändå som det kan finnas en viss rimlighet i det. Med det sagt tror inte jag det är det som eldar på börsen, som många tror jag tror för alldeles för lite kapital.
Men nej, men alltså, däremot är de här det förklarar alla de här rörelserna i illikvida bolag eller märkliga liksom så här, ja, men då, konkursbolag och så vidare. De här riktigt märkliga rörelserna som vi
absolut,
ser.
Absolut, den här vad heter det, konkurrenten Nick, till Tesla, Nikola Corporation, med ett market cap på 30 miljarder dollar fast de inte producerar någonting än.
Nej, precis. Det var något som jämför det. Säger man vad man gillar om Tesla, men när Tesla hade samma market cap så hade ju de hade väl lanserat Model S och var på väg med Model X. De hade ju liksom ändå någonting igång åt värde i bolaget.
Exakt, men, och då tyckte man att Tesla var dyrt för det de gjorde liksom.
Och lite roligt faktiskt, jag började prenumerera nyligen på ett nyhetsbrev som heter Market Minds, som är en trader som skriver. Det var rätt kul, och han senaste nyhetsbrev som kom ut där, så tog han upp en grej som är ganska rolig dock, och det är att man ska inte bry sig för mycket om verkligheten. Tittar man bara på styrkan i den här uppgången, tittar man på grafen liksom, så går det inte att förneka att det ser väldigt starkt ut. Och priset är egentligen det enda som spelar roll. Någonstans får man anamma det. Det är bara som att lyssna på oss, vi sitter här och är så negativa att det är allt möjligt. Och har pratat om att vi har en recession sedan början på året. Nu har vi äntligen fått bekräftat det att USA var i en recession redan i februari, så det hade vi ju rätt. Men man får liksom strunta i galna småsparare, strunta i makroekonomi, strunta i Fed och alla andra känslor man kan ha kring ekonomin. För i slutändan får man liksom ta den marknad man får, och tittar man på amerikanska börsen liksom, utan att veta något om situationen i världen, hade man liksom landat här på jorden utan att veta någonting och titta på det, så finns det ju inget i den grafen som skvallrar om en kollaps. Och dessutom faktiskt, börsen vänder väldigt sällan snabbt. Varken både en topp och botten är oftast liksom en process. Det går inte så fort som det man många tror och är oroliga för. Och det ser vi nu. Jag menar, oftast har man tid att dra sig ur. Det såg vi i februari. Man hann ju skala ner även om det gick ovanligt fort. Det var det snabbaste tappet någonsin i princip. Men man hann ju ändå liksom skala ur som man var lite beredd. Och man hade även tid att skala in sig igen efter botten där, som vi såg i mars. Så att det går liksom att göra affärer här också. Man behöver inte vara så orolig egentligen för den där stora kraschen. Men du, vad ska man äga i den här galenskapen då, om man ändå tycker det är kul med aktier och bara ska gå på pris? Jag tänker att något som är intressant, vi har varit mycket inne på det här, bolag som gynnas av corona, men man ska såklart också leta bolag som gynnas av att räntan är låg och att pengar är gratis. Det vill säga de bolag som faktiskt kan ta pengar och trolla fram med mer pengar på något sätt för att skapa tillväxt imorgon. Och då är det ju mycket techbolag. Det är många där som har en extremt intressant modell. Titta på Netflix till exempel, som de bränner ju sanslösa mängder cash idag, och det är för att de producerar serier. De tar den hela kostnaden idag och sen så är den serien gratis, och sen kan de bara rulla den, och det gör att de får in mer kunder och de tjänar mer pengar i framtiden. Så man tar en stor investering idag som kommer ge cashflow egentligen i all oändlighet, mer eller mindre.
Exakt, och det ser du på många av de här kapitallätta techbolagen vi har pratat om senaste veckan och kommer fortsätta prata om, för de gynnas ju framförallt av corona. De är en nödvändighet för många bolag, och som Netflix så tar de en stor investering nu för att kunna generera större vinster framöver.
Men precis, det är ju faktiskt, även om jag i alla fall har klagat mycket på Netflix stora skuldberg, så finns det ju en anledning till att de har det. De ser ju att det är i princip gratis att låna pengar, och de pengarna kommer bli till mer pengar i framtiden. Alltså kan det ju vara värt att då gå med förlust väldigt länge tills det till slut vänder, och när det väl vänder, ja, då har du sån otrolig liksom, vad säger man, marginalnytta kallar man det för. Det vill säga det skalar så extremt att när det väl går över till cashflow positive så går det väldigt fort. Så.
Exakt, och jag tror ändå vi har argumenterat om det är rätt länge i den här podcasten, skillnaden mellan Netflix och andra typer av företag som producerar film är att det är två helt olika affärsmodeller. Netflix har en väldigt säregen affärsmodell, medan de här andra bolagen, de har ingen annan affärsmodell än att producera in-house och sälja. De får alltså ingen typ av skala på det här.
Jag hörde en så jäkla cool reflektion kring det där. Nu kommer jag tyvärr inte ihåg vem det var som sa det, vad han hette. Men det var en tech-investerare i så fall. Det var verkligen intressant. Netflix, när de liksom började med det här, att de skulle försöka börja äga sitt eget content och började gå mot webben, då köpte de bland annat upp från Starz, tror de hette, va? Köpte de ju upp mängder av filmer och innehåll. Och det var verkligen kul. Det som skiljer då, som han nämnde, skiljer egentligen internet från den fysiska världen, är ju att vi inte har de här begränsningarna. Jag menar, går du in i en butik, ja, det finns en viss begränsad yta i butiken. Det finns en viss begränsad liksom, antal människor som bor på orten, som har närhet till butiken. Det finns en viss begränsning i hur stora hyllorna är, hur mycket varor kan på hyllorna. Men tar du då Amazon, ja, men de har ingen begränsning i lokalisering. Folk kan beställa från hela, liksom, hela världen egentligen från dem. De har ingen begränsning i antal produkter, de har ingen begränsning i någonting egentligen. Och då skalar på ett annat sätt. Och samma sak med Netflix och Starz, de sände ju saker på tv. Så klockan 8, då hade ju de ju en begränsning att de kunde visa en film på primetime liksom. Men Netflix, när de köpte den där filmen, då helt plötsligt kunde ju de visa den för 1000 personer. Så de, liksom, de 1000 dubblade ju i princip värdet i de här tillgångarna direkt vid köpet. Just för att de har ingen begränsning och dessutom de har en backlog. Folk kan kolla på den när de vill och de kan liksom återanvända materialet hur mycket de vill. Och det är jäkligt intressant att det skalar på det sättet. Så, av den anledningen tänker jag att det är hög tid att vi kanske hoppar vidare till nästa del av det här programmet, där vi ska presentera just två heta techbolag som kanske kan rida vidare på den här vågen också.
Vet du vad sommarens bästa plagg är för herrar?
Jo, det vet jag. Jag har en sån på mig.
Ja, det är ju en pikétröja såklart. Därför har vi nu glädjen att berätta att du som lyssnar nu kan få 10% extra rabatt på alla pikétröjor för män på Best Secret.
Precis, Best Secret är ju det hemliga modeparadiset som vi har pratat om så mycket tidigare. De har faktiskt skrivit en stund, jag var tvungen att gå in och kolla, 3712 stycken pikétröjor på lager av kvalitetsmärken som Burberry, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant och många, många fler. Och ni vet ju redan det är ju en fantastisk e-handel. De har 20-80% rabatt på massvis av fantastiska kläder och även accessoarer och inredning och sådana saker. Men nu kan man då med en kod som är MarketMakers10 i ett ord, så får man alltså ytterligare 10% rabatt på de redan billiga priserna på pikétröjor. Det tycker jag är rätt otroligt. MarketMakers10 i ett ord och 10 med siffror.
Ja, koden, det står ju givetvis i avsnittsbeskrivningen också. Den här fina rabattkoden gäller från och med 11 juni till och med 18 juni. Så det gäller att passa på denna vecka att göra sig lite sommarfin.
Precis, det är midsommar snart. Och som vanligt gäller att man måste vara medlem, men det är ju såklart helt gratis och nu blir det via vår länk bestsecret.se/marketmakers. Den finns också i avsnittsbeskrivningen faktiskt.
Ett stort tack till Best Secret.
Ja du Fabian, vad har du grävt fram för bolag den här gången? Jag kan tänka mig att vi ska prata om Elastic bland annat som vi nämnde här om veckan.
Jajamensan.
Två veckor sedan var det nu, förlåt.
Vi ska prata om två stycken, man skulle kunna säga att de är analysbolag, men det stämmer inte riktigt. Vi ska prata om ett renodlat analysbolag som heter Alteryx. Och sen ska vi prata om ett bolag som håller på med sök, de håller på med det här observability som vi pratade om med Datadog. De håller även på med security som heter Elastic.
Ska vi börja med Alteryx och Obelix?
Vi börjar med Alteryx och Obelix. Mm. Ticker AYX för de som undrar.
Precis, det här kommer ingen kunna stava, men AYX. Adam Yngve Xerxes.
Exakt, låter lite som ett medtechbolag, men det är det inte. Det är helt enkelt en plattform för dataanalys, oavsett om du är så kallad business analyst, alltså att du analyserar det som händer i affärsverksamheten, eller så kallad data analyst och data scientist och gör typer av AI och machine learning modeller, så kan du hantera och analysera data på ett kollaborativt sätt i en skalbar lösning, som Alteryx så fint uttrycker på sin egna hemsida. De har egentligen fyra produkter. Grundprodukten heter Designer och där tar hand om typ datapreparation, blending, alltså att man mergar data från olika källor, och analys. Och det här är oftast den första produkten som kunder köper. På det finns det tre ytterligare produkter som kunder brukar flocka till efter att de köpt in sig Designer. Och det är Server som tillåter att ett team distribuerar och delar resultat och kollaborerar för att ta beslut inom analysen. Du har Connect som tillåter data discovery, alltså att hitta mönster i data från olika källor och katalogisering. Och det här är ett tillägg på Server. Och sen finns Promote som hjälper till i byggandet av prediktiva modeller. Helt enkelt eliminerar man behovet av att bygga om modeller för olika applikationer. Allt som allt är det alltså en, man skulle kunna säga att det är en huvudprodukt med tre olika plugins på. Och idag är Alteryx en så kallad native application. Alltså man måste ladda ner det som man kanske gör med Excel eller liknande. För att det är ett väldigt tungt program. Man ska hålla på med tunga datasätt och tung analys. Men man utvecklar just nu ett webbläsarbaserat analysverktyg. Vilket jag tycker är väldigt intressant. Framförallt för enklare analys. Och anledningen varför det här är intressant är för att Alteryx CFO gick nyligen ut och sa att man satsar på att hjälpa sina kunder att massively employ designers through browser. Och i stort sett det han menar är att han vill att de som jobbar på företag, att alla ska vara en dataanalytiker framöver. Oavsett om du jobbar inom försäljning eller om du jobbar inom marknadsföring eller customer relations, så ska du kunna analysera den datan som är relevant för dig. Idag är det snarare så att du har, i alla fall på de flesta företag, har du specifika datamänniskor som gör själva dataanalysen, får förfrågningar och sen skickar det tillbaka med svaret. Att kunna komma med någon typ av så här enkel browserlösning och hjälpa alla att bli dataanalytiker skulle öka produktiviteten enormt på företaget.
Mycket av tanken med plattformen är att den är väldigt enkel. Den är, delvis behöver man inte koda någonting. Det är mycket liksom som är ganska automatiserat, eller den är ganska enkel liksom och grafisk. Och det är ju så, nästan alla sitter ju på någon typ av data, eller väldigt många i alla fall sitter på olika typer av data som ändå är intressant. Det behöver inte vara så avancerat, men man får ju en helt annan vy när man ser saker liksom i ett större perspektiv, om man ska säga.
Exakt, och det är verkligen att jag tycker att det är ett företag som i stort sett täcker alla rutor i det man vill ha i ett SaaS-bolag. Eftersom det, vi ska gå in på mer varför det är så, men det är verkligen en produkt som det anses vara ett måste för många dataanalytiker. Och framförallt är det väldigt klart return on investment för kunden, vilket för många andra bolag kanske är mycket svårare att beräkna. Men här får du ju liksom svart på vitt att du har datan, med hjälp av Alteryx kan du faktiskt få ut någon typ av analys på datan och ta olika beslut utifrån analysen på hur du ska styra ditt företag. Och någonting som är intressant med Alteryx framöver nu är att 12 maj gick vdn ut på JP Morgan Conference och sa att mer produktinnovation kommer komma de kommande 12 månaderna i Alteryx än vad som har hänt de senaste 10 åren. Och då bland annat genom att släppa produkter som inte bara riktar sig mot data liksom analyst, utan delvis folk som inte har någon databakgrund, men även mot till exempel mycket tyngre data science, väldigt tunga AI-modeller. Så de är verkligen bredda hos företagen. Totalt uppskattar Alteryx att marknaden i sig är värd $73 miljarder, där big data och analytics utgör 49 miljarder och 24 miljarder kommer från användare som använder kalkylark för att göra avancerad datapreparation och som helt enkelt skulle gynnas av att använda Alteryx istället för till exempel Excel.
Ja, det där är ju verkligen en stor grej, och det vet jag att de plockar upp också, hur extremt mycket som slösas bort på att folk gör sitt via manuella grejer i väldigt mycket i Excel. Folk använder ju Excel till alldeles för mycket idag. Folk använder det som CRM-system och allt möjligt. Det finns ju så extremt mycket enklare och smidigare verktyg idag, men ja, folk fastnar ju liksom i Excel av någon anledning. Det är en bra mode för Microsoft annars.
Absolut, det är bra. Det är också väldigt lätt att komma in. Många börjar med Excel tidigt, så det är klart att det fastnar. Totalt så uppskattar Alteryx att cirka $6 miljarder per år som analytiker slösar genom att göra repetitivt manuellt arbete i kalkylblad. Istället för att använda någonting som Alteryx där du kan automatisera liksom själva analysen och slippa det här.
Man fokuserar på att hitta insikter i datan istället för att lära sig någonting om datan.
Exakt, och det är det man vill göra. Det är exakt det man vill göra. Man vill inte sitta där och kopiera kolumn 3 till ett nytt smartsheet 300 gånger. Och som jag tidigare sa, de kunder älskar Alteryx. De har väldigt hängivna kunder och jag tycker att det är en väldigt stor styrka. Det här tillsammans med det som du sa, Niklas, att plattformen är väldigt lätt att använda och väldigt kraftfull, är verkligen en double whammy. Och
bolaget, det är som det här klassiska man brukar säga om, är det Mastermind-spelet, att det är lätt att lära sig men svårt att bemästra eller något i den stilen. Det är väl samma sak här, det går fort att komma in i men man kan växa i det väldigt, väldigt mycket. Låt som att vi säljer det för Alteryx, vi har ingen koppling till dem.
Nej, vi har ingen koppling till något bolag vi snackar om, men det är alltid kul att sälja på folk bolag. Nej, men de har ju satsat otroligt hårt på Global 2000-företag framförallt, vilket kul nu i coronatider eftersom de företagen fortsätter gå bra. Det är ju mest småbolag som får smaka på corona. Och framförallt också för att de här Global 2000-företag, de har ju pengar att snabbt rampa upp sina datateam nu när digitaliseringen har blivit så stor de senaste 5-10 åren. Alteryx har över 30% av de här G2000-kunderna. Det är ju en stor koncentration i Nordamerika, men man har sett en penetration internationellt som växer väldigt starkt. Och något jag tycker är talande kring kvaliteten för produkten är att företag som Microsoft, Amazon, Uber, Facebook, Twitter, Netflix, de här megacap-bolagen, de använder Alteryx. Och jag tänker ändå, innan jag spanade på Alteryx, innan jag började läsa om bolag, så tänkte jag att de här stora bolagen, galet betalda ingenjörer, galet smarta ingenjörer och dataanalytiker.
De är så dataintensiva.
Exakt, och som är dataintensiva, att de har byggt en egen in-house-produkt som de använder. Nej, de kanske gör det också, men de kör även Alteryx.
Och massivt med Excel-ark.
Och massivt med Excel. Det kan jag garantera att de kör också. Men jag tycker i alla fall att det är ett otroligt kvalitetstecken när ett sånt här SaaS-bolag används av de stora kvalitativa bolagen, som man ändå måste säga att Microsoft och Amazon och Uber och Facebook är. Microsoft använder alltså inte bara Excel för att göra dataanalys. Något som även visar på kvalitet tycker jag är upsell. Det är alltså att man har redan sålt grundprodukten. Och sen ringer man upp igen lite senare och bara, tja, skulle du vilja köpa på det här tillägget? Eller kunderna själva. Ja,
merförsäljning egentligen. Exakt. Vi har ju det här fina uttrycket dollar-based net expansion. Men det är ju merförsäljning egentligen handlar om. Att kunderna kommer tillbaka och köper fler produkter och lägger på mer och mer add-ons hela tiden.
Exakt, och det ligger ju på 130%. Och där nyckeltalet kan ju förvirra lite. För att 100% menar ju att man ligger på en konstant nivå year on year. Så när man säger 130% eller 100%.
Man har behållit 100% av föregående års försäljning.
Exakt, för det är typ negativ churn. Så betyder det att man är upp 30%. Och det var för Q1, vilket är väldigt högt. Men ligger i linje med vad det gjort tidigare. För de här Global 2000-bolagen ligger ännu högre. Då ligger bara 140%. Och kumulativ spend hos de, alltså ackumulerade pengar som bolag har gjort av med på Alteryx produkter hos de 25 största kunderna har växt 33 gånger de senaste 5 åren. Och det är väldigt få bolag som klarar av den här typen av expansion. Det är helt enkelt för att man tar betalt per användarlicens på ett företag. Så när fler börjar använda Alteryx, även om det är samma företag, så kommer de kräva fler licenser. I snitt så har de snittat en kundtillväxt på 30% year-on-year de senaste åren. Och de har även ett starkt partnernätverk med bland annat Accenture och PwC som går in och pumpar ut Alteryx till sina kunder. Vilket jag tycker är extremt intressant. Sen har vi även management. Jag tycker att management är intressant att kika på, för det leds fortfarande av grundaren Dean Stoker. Grundare bolag 97. Han är väldigt starkt integrerad med företagets strategi och execution på daglig basis. Allmänt så anses han vara en visionär inom dataanalysområdet, vilket är rätt intressant, för han har liksom ingen typisk teknisk bakgrund. Han är ekonom från början, men har tagit sig in i dataanalysfältet och nu sitter han här med Alteryx som är ledande inom dataanalysprogram. Och något som också är intressant är att det ägs av väldigt många intressanta tillväxtfonder. Bland annat Pat Dorseys fond Dorsey Asset Management, som har 8% av sin fondskapital i Alteryx. Och då är Dorsey, han är väl mest känd för att investera i bolag med väldigt starka vallgravar. Och det här, man ska ju aldrig rygga en känd investerare, för det kan gå hur fel som helst. Men jag tycker ändå att det är intressant att när vissa typer av nyckelpersoner man kikar efter ute i investeringslivet är intresserad av samma bolag som man själv är, då kan man ju se det som lite av en verifikation att man är på rätt väg. Med det sagt ska man aldrig ta det som någon typ av köprekommendation att någon annan har köpt ett bolag. Men så, vidare till Q1 då. Hur har det gått för dem i coronatider? De har haft väldigt god tillväxt i omsättning och vinst, men tyvärr guidar man ner omsättningen av earnings per share kommande kvartal på grund av corona. Och det här kom ju faktiskt som en chock för marknaden. Det var ingen som trodde det. Omsättningen för kvartalet var upp 43% year on year, och det slog ju konsensus med några procent. Hade inte corona kommit hade man troligtvis fått se en ännu starkare tillväxt. Och då ska man tillägga att Q1 historiskt sett är det svagaste kvartalet och det starkaste är Q4. Så hade det här varit ett vanligt år hade du troligtvis sett ännu starkare tillväxt framgent. Tyvärr ligger guidance nu för Q2 på 10-15% på grund av corona. Som sagt, kom som en chock för marknaden som väntade sig 30%. Och det är alltså en väldigt stor sänkning. De drog även in helårs guidance. Och ja, det är inte kul. Jag tror ju fortfarande att Alteryx har det långsiktiga framför sig. Men,
ja, här ska man ju kanske se det som en möjlighet i sånt fall då, just när de på så kort sikt egentligen gör marknaden besviken, så kan det ju visa sig att det kanske faktiskt är lägre i den här typen av bolag. Sen vi ska komma in lite på det, men det är svårt att värdera den här typen av bolag, men det är ändå intressant, för det kommer ju inte vara bestående effekt det här av corona. Någon gång kommer folk fortsätta med dataanalys igen, så att säga.
Absolut. Och de växer ju fortfarande då. Absolut. Och jag tycker att man kan se det på det här sättet. Det finns egentligen två olika typer av bolag när det kommer till SaaS. Och det är i alla fall de SaaS man vill investera i. Det finns de som man kan se liksom lite som vatten, och de som man kan se lite som föda. Och de som är vatten, ja, du kan klara dig 1, 2, 3 dagar utan dem, men sen dör företaget. Och det är verkligen de SaaS-bolagen som är livsnödvändiga för att ditt egna bolag ska överleva. Och sen har du de som kanske är föda, du kan klara 1, 2, 3 veckor, men sen måste du till slut äta. Och jag tror att Alteryx kommer in på det senare. Så även om företag kan undvika att köpa in Alteryx nu, eller undvika att öka sitt spend för bolaget, så till slut måste de göra det för att kunna konkurrera på marknaden eller helt dö. Och det ser jag som något positivt för det här bolaget. Så även fast kommande året inte ser lika roligt ut med endast 15% tillväxt, så tror jag ändå långsiktigt att det kan finnas möjlighet för outperformance. Som sagt, earnings per share kom in ungefär som guidance, men guidades ner för Q2 på grund av lägre omsättning. Man ska nämna att bruttomarginalen i det här bolaget är extremt högt. Det är nog det högsta jag sett på ett SaaS-bolag. 91% kom det in i Q1, vilket ligger i linje med historisk bruttomarginal. R&D 20%, sales and marketing lite över 55%. Båda de här ska ner över tid, men visa på vilken stering de gör i själva bolaget nu. Utveckla nya produkter, verkligen gå in och säljer till nya kunder trots corona. Och det har man ju sett på andra bolag, både inom SaaS, både inom e-commerce, att de tar verkligen den här perioden nu när det finns väldigt många som bolag som inte kan expandera, som inte kan investera i sig själva för de har inte pengarna. De bolag man faktiskt, tror jag, vill äga är de bolag som faktiskt har råd att investera i sig själva just nu. Ja, och ska man bara kolla lite snabbt på det här Rule of 40, så där man jämför omsättningstillväxt med vinstmarginal eller fritt kassaflödesmarginal, då kan man ju konstatera att ja, det här bolaget slår ju det, har ett cirka 40, strax under 50% om man gör en liten servettkalkyl.
Och det här har ju du sagt att det är det viktigaste nyckeltalet, och egentligen det enda nyckeltalet man behöver för att avgöra en investering, eller hur?
Absolut inte, och jag tror inte man ska väga alldeles för mycket på det här, men det är väldigt intressant att ta hänsyn till när man kollar på tillväxtbolag, framförallt bolag som växer alldeles, eller växer väldigt mycket. För jag tror att misstag folk gör att haka upp sig på omsättningstillväxt och inte alls kolla bottom line. Om bottom line, alltså vinsten, eller snarare förlusten, exploderar och ökar mycket snabbare än omsättningstillväxten, då kommer det aldrig ta igen det här. Då är det troligtvis en väldigt dålig investering. Så helt enkelt, du vill ju att omsättningstillväxten ska vara mycket, mycket högre än vad förlusten är. Det är väl bara en accepterad riktlinje. Rule of 40 behöver inte säga någonting, att det är ett bra eller dåligt bolag egentligen, på samma sätt som att en investering på P20 är bra eller dåligt, utan det är allting tillsammans som formar en helhet i analysen.
Och vi kan ju bara nämna det nu när du säger P20. Kan vi ändå bara säga någonting om nyckeltal? Alteryx handlas ju till P-5000 på rullande 12. Men här kan man ju tillägga då, om tittar man på PE för de senaste 2 åren, så har det legat på 100 respektive 200. Så de gör ju inte så mycket vinst där bolaget, och det är väl en ganska medveten strategi. Justerar man ut för det här med corona, om man nu kan göra det, så landar det också på någonstans P-200-250 eller något, har jag fått det till. Men det är som sagt, det är omsättningen man ska kika på som växer väldigt, väldigt starkt. Den får man också betala mycket för. Man får betala drygt 20 gånger omsättningen. Det är lite svårt med de här bolagen att de är så pass dyra, och man måste försöka räkna på det här med omsättningstillväxten. Och jag tycker det är svårt, men onekligen ett intressant bolag i alla fall, och den här typen av bolag har ibland visat sig kunna fortsätta vara dyra länge.
Absolut, och det blir ju svårt med de här bolagen som till exempel inte har någon CapEx eller några fasta investeringar. Vad ska man då kika på? Vi gick igenom det här i förra avsnittet. Men det skiljer sig väldigt mycket, de här kapitalätta bolagen, mot till exempel klassiska industribolag. Det blir väldigt skevt om man ska värdera ett sånt här bolag som faktiskt drar in väldigt mycket pengar och växer väldigt, väldigt stadigt med ett industribolag som är mycket mer mogen för oss, som kräver mycket mer investeringar i termer av robotar. Och...
Jo, men faktiskt, man kan ju ändå jämföra, så det här är väldigt förenklat och kanske till och med lite dumt, men det är klart att man kan betala ett högre PS-tal, alltså ett högre multipel på omsättningen för ett bolag med väldigt starka marginaler. Jämför, tittar du på exempel Alteryx, de har ju en bruttomarginal på 90%, alltså det är nästan ren vinst i princip på liksom första nivån. Sen så blir det inte så mycket i slutändan kvar, de har ju löner och investeringar och så vidare, men ändå 90% bruttomarginal. Jämför med ett bolag som kanske SKF, de har typ 24% bruttomarginal, det är ganska bra. Så man har ju alltså egentligen nästan 4 gånger så hög bruttomarginal. Och då är det väl rimligt också att det är ett ganska högt PS-tal på det när så mycket går ner till kan gå ner till botten i alla fall. Det gör ju inte det i dagsläget. Och med tanke på den enorma tillväxt man ser ut att kunna ha också, ja, då kan det där ganska snabbt bli väldigt intressant.
Absolut. Jag håller helt med. Jag tycker det är exakt så man ska se på det. Desto högre bruttomarginal, desto högre price sales kan man rimligen ta. Med det sagt så säger jag inte att det är en bra investering eller att några andra SaaS-bolag är en bra investering nu.
Nej, och det är farligt förstås. Det vi säger här är ju inte det här att det är den nya ekonomin och de här bolagen är värda väldigt mycket. Utan det vi menar bara att ja, men det blir svårt. Om det normalt sett är så att omsättningen är ett visst belopp och så är det en liten procentsats av det som kliver ut som vinst, ja, då ska ju inte liksom ett omsättningsmultipel, alltså ett PS-tal, vara så himla högt. Men om det är så extremt mycket av omsättningen som ändå går ner på sista raden, ja, då är det inte så konstigt att PS-talet närmar sig PE-talet. Det tycker jag är fullt rimligt egentligen.
Nej, alltså allt annat lika så borde det göra sig. Desto högre bruttomarginal, desto närmare borde teoretiskt P och teoretiskt PS närma sig.
Precis, i teorin så skulle det ju vara att hade du haft 100% vinstmarginal, inte bruttomarginal, utan 100% vinstmarginal på ett bolag, då borde ju PS och PE vara identiska, med tanke på att det blir samma mycket tal. Så det är inte så konstigt att de har högre PS-tal, sen kan man ifrågasätta hur högre de ska förstås.
Absolut, och det finns ju alltid för högt pris att betala för bolag, och speciellt när det kommer till sådana här bolag där du inte använder vanliga multiplar, så borde du kolla, eller borde tänka några extra varv innan du investerar. Men slutsats för det här bolaget i alla fall, tycker att det var väldigt bra kvartal för Q1. Hade troligtvis varit ännu bättre om corona inte kom och förstörde allting. Jag tror, hoppas på att Q2 är konservativt, men med tanke på att andra bolag som till exempel Datadog och nu CrowdStrike la fram mycket bättre guidance, så tror jag inte att det är konservativt. Men jag tror jag tror ändå att det är rimligt. Alteryx är långsiktigt, tycker jag, en nödvändig produkt, en väldigt kvalitativ produkt, och det ser ju på vilka kunder de har. Så jag tror att det långsiktiga caset har inte förfallit. Det är ju såklart tråkigt när det är andra bolag i liknande industri, det vill säga cloud-industrin i SaaS-bolag, som guidar mycket bättre i coronatider. Kanske många tänker, varför ska jag äga Alteryx?
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.
Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ska vi hoppa vidare då till Elastic?
Ja, Elastic. Sjukt intressant bolag faktiskt.
Ledande extremt på... flummig affärsmodell.
Det är en extremt flummig affärsmodell.
Och... eller inte affärsmodell, förlåt, men själva tekniken. Det är väldigt svårt att förklara, kan jag uppleva, när man försöker förklara för folk.
Ja, jag håller med. Det är extremt svårt. Det är svårt att förklara tekniken. Det kan vara svårt att begripa. Det kan vara svårt att begripa affärsmodellen. Det kan vara väldigt svårt att begripa vägen framåt för bolaget. Och Warren Buffett har ju en så här too hard pile, där han läser någonting och sen inser att jag kan aldrig investera, det är för svårt. Och jag tycker nästan att Elastic hamnar där, just för att det är så svårt att se framtiden för dem, även fast de växer otroligt bra. Men vi går snabbt in på vad Elastic är. Det är ett bolag med ledande position som utvecklingsplattform för sökfunktioner. Då kan man tänka, men vad fan, Google finns ju. Absolut, men det är inte det vi pratar om just nu. Massor med produkter behöver sök som inte är Google-relaterat. Och det här innebär allt från text, söka efter produkter, söka efter platser, söka statistik, använda profiler och så vidare.
Det här handlar ju egentligen om precis det här vi pratade om när vi höll på att prata om API-ekonomin här för 2 veckor sedan. Så handlar det ju om att någonstans, och det är väl hela kapitalismens dröm och Keynes dröm, att alla ska göra det de är bäst på. Det finns ingen annan, precis som att det inte finns någon anledning att plocka fram en egen betallösning som vi vinner på då, så finns det ju egentligen ingen anledning att ta fram en egen sökfunktion heller. Om du då sitter som Uber till exempel och du har vetat att du har ett gäng bilar som är då har, de har massvis med data egentligen. Du har bilar med olika positioner och rutter och köer och allt vad det kan vara för någonting. Och sen så har du kunder som vill liksom åka en viss tur. Ja, istället för att sitta och bygga dig själv och bygga, lösa optimeringsproblemet som egentligen uppstår där, ja, så kan du egentligen då bara koppla in en tjänst för det. Och det är ju det egentligen Elastic gör. De löser de här optimeringsproblemen och levererar det bästa resultatet för just din data.
Absolut. Som du säger, när du använder Uber, hitta förare, då är Elastic där för dig. När du använder Tinder, ska hitta någon liten godbit och ta med Ubern, ja, då är det Elastic som är där och hittar din matchning. När du ska sitta och photoshoppa bilder när du har gjort slut med ditt ex och ska sudda ut henne, ja, då är ju Elastic där som i Adobe, där du kan söka på assets och tillgångar. Hjälper dig hitta rätt foto, font, färgpalett och så vidare. Det är Elastic som står för det.
Du försöker säga att de har en väldigt imponerande kundlista.
Exakt.
Precis som Alteryx också för den.
Jag försökte få ihop en hel historia här, bakgrundshistoria. Uber, Tinder, Adobe. Men utöver sökfunktioner har de även breddat sig senaste åren till att vara engagerade i det som vi kallar observability, eller övervakning, det som Datadog håller på med, och säkerhet. Vi har inte pratat så mycket säkerhet de senaste månaderna, men vi har gjort det förra året.
Man kan vara ganska säker på att vi kommer göra det framöver.
Absolut, det ska vi göra. Och ja, som sagt, deras produkter så har de ju den här så kallade Elastic Stack som vänder sig till alla typer av sökfunktioner. Och som jag sa tidigare, det är en sökplattform som tillåter utvecklare att implementera sök för hemsidor, sök på appar, sök e-handel eller också för interna dokument och kollaborationsverktyg. Det som är intressant med den här sökplattformen är att du har inbyggda analysverktyg som gör att du kan få feedback och förbättra den här sökupplevelsen. Som sagt, sen har de observability. Vill man veta mer om det så kolla på Datadog-avsnittet som är så fint döpt, Yo Datadog. Och helt enkelt, observability-lösningar gör att man kan få serverloggar för övervakning, du får alarm när någonting går fel. Övervakar helt enkelt hälsan i systemet och i dina applikationer. Och likt Datadog så har de lite av den här holistiska approachen för övervakning, snarare än tidigare då konkurrenter inriktade sig på enskilda områden. Och sen som sagt så har de ju även security nu för tiden. Övervakar potentiella hot, både entry och endpoint protection. Stoppa allt från ransomware, phishing, targeted attacks. Och det som är intressant med den här produkten är att den uppkom väldigt naturligt för bolaget, eftersom utvecklare använde Elastics stack för att bygga sina egna säkerhetsfunktioner. Det betyder att, och det här är väldigt intressant med den här typen av API-bolag där folk kan bygga sina egna saker med den här produkt, för då får ju naturligt bevis på vad kunder vill ha, vad kunder vill köpa från dig. Så de såg att deras egna kunder byggde de här säkerhetsfunktionerna och helt enkelt tänkte, men det där kan vi erbjuda själva. Så de byggde det, utvecklade det extremt snabbt och nu är det ungefär likgiltigt med till exempel CrowdStrike när det kommer till funktionalitet, vilket är otroligt intressant eftersom CrowdStrike är den ledande molnsäkerhetsaktören. Sen har de även mindre produkter som Kibana Lens och Canvas som är grundläggande dataanalys och visualisering och dashboards för att ja, dra ner live data och kika på det, hålla koll på det. Det som är svårt här nu när man ska kolla på marknaden, när man ska kolla på konkurrenter, det är att bestämma exakt vad som är marknaden, exakt vilka konkurrenter de har eftersom de är så brett. Om man delar upp det i tre olika sektorer, observability, security och search, så är det extremt brett. Men det första man kan gå in och säga är att till skillnad från många andra bolag så är Elastic, det är ett open source-företag i botten. Alla kan inspektera kod, rapportera fel, de kan skicka in sitt bidrag till plattformen, men endast Elastic kan bestämma förändringar i huvudkod. Och det här lockar ju självklart många utvecklare som vill sitta och pilla med kod. Och det har fungerat otroligt väl för Elastic, som jag sa, med deras säkerhetsmodul. Så har många nya produkter kommit från communityn själva. Det här är väldigt stor skillnad mot många av deras konkurrenter som där allting är invecklat in-house och inte har så stor open source community. Bolaget själva säger att TAM, alltså Total Addressable Market, ligger på cirka $45 miljarder. Och det är om man slår ihop alla deras tre sektorer. Jag vet inte om
det kan ju anses vara lite optimistiskt förstås.
Absolut, jag håller med. Och det man får tänka på när det kommer till ett sånt här bolag är att inte alla kunder kommer vilja ha det. Vissa kommer vilja ha den absoluta spetskompetensen. Och det gäller att de köper de här bolagen, till exempel Datadog eller CrowdStrike, som inriktar det bara på sin enskilda produkt. Men vissa kommer inte vilja ha massor med olika aktörer. De kommer vilja ha en plattform där de kan styra massor med saker ifrån. Och då kanske Elastic är mycket bättre att använda sig av. Rent allmänt kan man ju säga att Elastic, de verkar inom en, det är en väldigt bred och konkurrensutsatt marknad. Och då, det är ju open source att de kan dra fördel av. Och att de kan på så sätt tillmötesgå fler funktionaliteter. Inom sök så har de bland annat konkurrens från Lucidwork med ramverket Solr. Används av företag som Instagram, Netflix och Disney. Väldigt liknande Elastic. Men de satsar också väldigt mycket på AI och machine learning branding. Men satsar inte lika hårt på det här med logging. Och framförallt har de ingen stark open source community. Sen kan man också säga att NoSQL-lösningar som till exempel MongoDB kan tolkas som en konkurrent eftersom de också har olika typer av search-funktioner. Sen när det kommer till observability, då tycker jag man ska kika på avsnittet med Datadog. Då går vi igenom alla deras konkurrenter på den sidan. När det kommer till säkerhet, här finns det väldigt många konkurrenter, väldigt många aktörer inom säkerhet just nu. Jag tror att CrowdStrike för Endpoint Security och sen när det kommer till Security Information Event Management, då har vi bland annat Splunk som vi pratade om förra avsnittet. Det blir bara att rabbla massor med bolag, jag vet inte ens om det är värt det för lyssnaren. Helt enkelt väldigt många konkurrenter, inte minst av de här stora cloudbolagen som AWS, Azure och GCP som alla utvecklar egna produkter, om än inte lika inriktade som Elastic är just nu. Med det sagt, så även fast en konkurrentutsatt marknad så har Elastic lyckats nå väldigt många företag. 30% av Fortune 500-bolag använder Elastic och 20% av Global 2000-bolag använder Elastic. Och det här inkluderar ju Twitter-favoriter som Activision Blizzard, såklart Tinder och Uber, Walmart och eBay. Du har Microsoft, men du har även liksom bolag som New York Times, du har Citibank, Slack. Och man kan alltid undra, vad använder de här bolagen Elastic är det för? Är det samma sak eller olika saker? Och det här är väldigt intressant för att det är väldigt beroende på vad det är för typ av bolag. Det kommer påverka väldigt mycket varför de använder Elastic. Till exempel New York Times använder Elastic för artikelsök i deras arkiv. Och New York Times arkiv, det sträcker sig över 100 år. Så Elastic är där och kommer kunna hjälpa dig hitta rätt artikel från rätt år med rätt titel. Men å andra sidan Slack, de använder inte alls det. De använder det för säkerhetsövervakning. Och Walmart använder Elastic för att analysera mönster i hur kunder köper varor och sen lagring av olika typer av prestandametrics. Så det är väldigt diversa anledningar till varför bolag köper in Elastic. Och det här är varför jag tycker att Elastic är väldigt svårt bolag att förstå och framförallt förstå framtiden för. Men det man kan säga om Elastic och sin Elastic Stack i alla fall att när kunder har väl kommit in på Elastic så tenderar de att bli kvar, tenderar att bredda sitt användande av produkten över tid och där inkluderar användare av specifika use cases, att de alltså ökar produktportföljen mot ett typ av användarområde. Men de tenderar också att hitta nya användarområden att använda Elastic till, vilket är otroligt intressant för så här bolag. Q1 gick fantastiskt bra. Omsättningstillväxt 53% year on year, varav omsättning från själva SaaS upp 120% year on year. Nu har nu över 11 000 prenumererande kunder, varav över 600 kunder har ett kontraktsvärde som överstiger $100,000. Och det är lite av en white whale för de här typen av SaaS-bolag. Och då har den här net expansion rate, alltså den här typen av negativa churn, ligger på 130%, vilket är otroligt viktigt, visar på styrka i bolaget. Väldigt hög bruttomarginal, 76%. Dock stark rörelseförlust, stark som inte heller, stor rörelseförlust, men bättre än förväntat, men rörelsemarginalen är cirka minus 20%. Så det är en relativt stor förlust du ser i det här bolaget.
Samtidigt, om man går tillbaka till det vi pratade om med bruttomarginaler, men de har ju fortfarande 70% drygt bruttomarginal. Man kan ju bara som ett kul liksom räkna exempel, nu kan man ju såklart inte garantera att de kommer leverera den vinsten, men drar man ut exempel att de skulle ha 30% vinstmarginal för Elastic, ja, då skulle jag plötsligt P-talet landa kring 50 någonstans. Och det är liksom inte jättefarligt för ett bolag som växer så starkt. Drar man samma räkneövning på Alteryx, då har man ett P-tal på 6. Ja, det är lite intressant faktiskt.
Absolut, jag tycker att det är en jätteintressant räkneövning. Jag tar mogna SaaS-bolag, och då kan man säga sig från, vad är ett moget SaaS-bolag? Jag tror inte riktigt finns någon sån än egentligen.
Fortnox är väl en intressant att kolla på till exempel.
Jag tänkte snarare att kanske Microsoft kan man räkna som ett moget SaaS-bolag, även fast det växer fortfarande otroligt starkt. Då kan du ju kolla, vad har de för typ av bruttomarginal i jämförelse med vinstmarginal? Och där kanske du kan få en liten fingervisning av vad de här typerna av bolag kommer visa upp.
Precis, och Microsoft ligger ju på precis de nivåerna. De har ju 70% bruttomarginal ungefär och 30% vinstmarginal, så det ligger i det intervallet. Fortnox har väl någonstans 80-90% bruttomarginal tror jag, och vinstmarginal på 25%. Så det är ju någonstans i den ballparken som man borde landa, mellan 20-30% vinstmarginal.
Exakt. Och det som var tråkigt nu med Q1, det var att management sa att covid skulle ge relativt mycket motvind i några kvartal framöver. Även om bara en liten del av intäkter kommer från påverkade sektorer. Och det här gillade inte marknaden alls. Och de var väldigt konservativa med guidance, vilket jag var relativt negativ till. Speciellt eftersom deras konkurrenter som Datadog och CrowdStrike forecastade väldigt starkt framöver. Ja, som sagt, det här kom som överraskning för mig. Med det sagt så tror jag långsiktigt att det här med work from home och är en extremt stark medvind för Elastic, givet deras produktportfölj, även om man inte då kommer se den här direkta avkastningen på grund av ökad corona. Slutsatsen med det här är väl att med sök som kärnprodukt och ytterligare integrerade produkter som till exempel observability och security, så är Elastic ett väldigt intressant case. Stora bredden på portföljen kan ses som ineffektivt. Framförallt gör det att det är väldigt svårt att förstå bolaget, men jag tror ändå att relationen mellan sektorerna agerar väldigt synergistiskt. Och det såg man ju bland annat på att deras kunder utvecklade sina egna security-lösningar från Elastics search-plattform. Och dessutom kan det ses på den höga net expansion raten som är över 130%. Och den här negativa churnen, det vill säga
kunderna spenderar 30% mer egentligen än förra året.
Exakt. Och ja, med det sagt så tycker jag att Elastic är ett väldigt intressant case, speciellt med tanke på den höga tillväxten den haft, och den höga tillväxten troligtvis kommer fortsätta ha efter det här med corona är över.
Precis, jag tror ju bägge bolagen är ju på sätt och vis eller det är väl svårt i alla fall i regelrätt multiplar, så är de ju liksom dyra, och de har ju bägge gått väldigt bra om man tittar på året i alla fall, trots ett litet ras kring corona, men jag tycker att det är bolag man kan kika på, och ska man plocka upp dem så man kanske ska ha lite tålamod liksom, och ta dem när de just dippar ner lite grann.
Absolut, och jag tror ju verkligen inte någon av de här bolagen är, man behöver inte liksom springa till köpknappen, för båda kommer vara negativt påverkade av corona, eller i alla fall inte lika positivt påverkade som många andra bolag är. Man kan troligtvis vänta in ett litet nedställ och få ett ännu finare pris än vad man kan få idag.
Precis, men innan vi rundar av, äger du något av de här bolagen? Jag har inget av dem i min portfölj, så vi är transparent med det.
Jag äger faktiskt båda bolagen, dock har jag skalat ner för att man ska vara transparent, har jag skalat ner lite nu i Elastic efter kvartalsrapporten som kom ut för några dagar sedan.
Och inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var egna eller gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Men det vet ni ju vid det här laget.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Men kontakta oss gärna på podcast@marketmakers.se eller på twitter@marketmakerspod.
Ni får gärna lämna en recension på iTunes och framförallt så får ni kika ner i avsnittsbeskrivningen där det finns en länk till Best Secret så man kan bli medlem och sen nyttja då rabattkoden som också finns där. Marketmakers10 skriver man in så får man 10% extra rabatt på redan billigt prissatta märkespikéer och annat trevligt i deras e-handel. Så kika in det, det tycker jag verkligen ni ska göra.
Sist, men absolut inte minst, tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.
Om Elastic kan söka fram avsnittet åt er.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.